Ja, ni lyssnar på Radio Falköping och nu är det dags för programmet Tankar från hängmattan. Och idag den 31, torsdagen den 31 juli, så ska vi gratulera Elin och Helena som har namnsdag. Och ni har tidigare under veckan här fått höra Jenny Tidqvist Karlsson, Britta Blomdahl, och idag är det dags för Jan Aronsson att komma till tals här. Och jag tycker vi lyssnar på Jan Aronsson här och nu.
Det är en tisdag morgon. Vi står på Åresjöns is. Det är minus 5 grader ute. Och hela sjön är istäckt. Jag står där tillsammans med en kund från Mellanöstern med hans familj. Och vi tänker hyra snöskotrar. Min kund, han heter Jalama. Han går in till boden där man har snöskotuthyrning. Och säger det på klingande engelska att jag vill hyra 3 snöskotrar. Och då säger den unga tjejen bakom disken att ja, det krävs svensk körkort och att man är 18 år. Det hör till saken att Jalama står här med sina 2 grabbar som är 15 och 16 år gamla. Och det ser ju tjejen där. Då säger Jalama att jag är commander Jalama från detta landet och jag ska ha 3 snöskotrar. Då svarar tjejen, du får vara vem du vill men du ska ändå vara 18 år och svensk körkort. Jag slutar med att jag ber Jalama lämna boden, vänta utanför, och jag hyr 3 snöskotrar. Hur hamnar jag nu här? Jag får ta det från början. Då spelar jag tillbaka till året 1994. Jag arbetar på Televerket och jag, du Jan Aronsson, efter 25 år på Televerket är jag inbjuden till en teknikinformation hos Ericsson i Stockholm. Och de pratar om ny teknik som kallas för SDH. Det är digital teknik. På lunchpaus under mötet träffade jag en kille som heter Bengt Nilsson. Vi pratade lite grann om resor och utland och inland och fram och tillbaka. Och då nämner jag att min stora hobby är att resa i världen. Då säger han att vi har ett projekt i Libanon. Du kanske är intresserad. Ja, kanske det.
Nära havet vill jag bo. Några månader om året så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap där vindarna där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv och kryddar med johannesört och dricker det med välbehag till sill och hembakt. Jag trivs bäst i öppna land. kommer i min närhet som stänger in och skäl. Jag tycks bäst när dagen bräcker, när fälten fylls av ljus, när toppar gal på avstånd, när det är långt till närmsta hus, men ändå så pass nära att en tyst och stilla natt, när man sitter svallar och måsarna ge skri, när stranden fylls av snäckskal med havsmusik uti, när det klara och det enkla får råda som det vill, när jag är jag och nej är nej och tvivlet tiger still, då binder jag en krans av löv och lägger den vid närmsta sten, där runor ristas för vår skull någon gång för länge sedan. Bäst i öppna landskap nära havet vill bo.
Ja, året är då 1994 på våren, och efter träffen där i Stockholm blev jag uppringd av Bengt på Ericsson, och han frågade om jag vill ta ett jobb i Libanon då. Jag tackade ja till det, nästan på stående fot. Och då ber jag få återkomma med datum för nerresan. Efter en månad får jag besked igen. Jag ska vara i Libanon på midsommardagen 1994. Och då får jag säga upp mig från Televerket, men de vill ju ha mig kvar. Så jag börjar med ett års utlån till Ericsson. På midsommardagen flyger jag ner till Beirut. Och ska jobba i ett projekt där Ericsson ska bygga telefonnät till 180 000 människor. Detta är efter kriget som slutade 1992-93 där. Så landet är ganska trasigt. Och jag började projekt hos Ericsson i juni månad 94 och arbetade fram till 96, håller på i 2 år, och vi bygger telefonnät. Vi är totalt 200 personer i projektet som är anställda av Ericsson plus kontraktorer. Och då hamnade jag i utlandet, och det som jag tyckte om, och familjen var med nere under ett års tid knappt. I Beirut bodde vi där, ja. Både med sina fördelar och nackdelar. På den tiden hade vi varken internet eller mobiltelefon. Så det var långt mellan samtalen hem. Det var väl nackdelen. Men hur som helst, när jag kom hem från Libanon blev jag värvad till Ericsson. Och de har mera projekt i världen. Så efter Libanon begav jag mig till Filippinerna för ett uppdrag på ett halvår. Indien några månader. Jag hamnade i Ryssland under 9 månader. I Toljatti. Vi bygger ett stadsnät där till första privata nätoperatören i Ryssland. Efter Toljatti hamnade jag i Saudiarabien och det som bygger ett bredbandsnät åt försvaret i Mellanöstern. Och det är ju 6 länder som ska bygga ett eget fibernät, och det är Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiraten och Oman. Där hamnar jag som systemansvarig för installationen, och det ska pågå i minst 2 år projektet. Under tiden när vi hamnar i Saudiarabien så kommer familjen ner. Familjen bor med mig 1 år i Saudi, i Riyadh bor jag. Och mitt jobb består att besöka kunder i de här sex länderna. Så jag reser ständigt mellan de här sex arabländerna. Och byggnationen av nätet pågår kontinuerligt. Men år 2000 så tröttnar familjen på Saudiarabien, så vi tackar nej och åker hem till Sverige. Efter några månader hemma med som föräldraledig så blev jag erbjudet ett arbete som säljare i Mellanöstern år 2000. Och på det mötet med Ericssons marknadschef får jag beskedet att jag får ha kontor hemma i Falköping, får jobba som jag vill. Er krav är att jag fakturerar, och mitt arbetsområde är Mellanöstern. Och där ska då sälja fiberkabel som tillverkas i Hudiksvall i Ericssons fabrik. Och jag tackar ja till ett bra erbjudande. Kontor i Falköping, resa en vecka i månaden till Mellanöstern och börja åka fram och tillbaka. Och det har jag redan fått i kontaktnät där nere bland försvarsfolk. Så det är ganska lätt att få dörrarna att öppna sig och börja erbjuda fiberkabel från Sverige och total entreprenad från Sverige. Och mitt första stora uppdrag är att koppla ihop Patriot-robotsystem i ett av länderna i Mellanöstern. Och det lyckas ganska bra, så vi skriver kontrakt för 100 miljoner och det nätet byggs. Och det är en dörröppnare att jag har lyckats i Mellanöstern. Sen kommer bara rulla på efterhand, mer och mera kontakter, mer och mer affärer. Och jag erbjuder då totallösningar till kunderna. Och jag säger till kunderna att köp ni från mig och Ericsson, slipper ni all huvudvärk. Och det är ju lösenordet.
Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgrönan klängde. Borta är grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata du som varje dag hörde vårt glam. En gång fanns rosor här där nu en stad fort växer fram. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång. Som den
Och det kunden upptäcker som min styrka och fördel var att dels kunde jag själv tekniken både installationsmässigt och sedan driftmässigt. Och Ericsson erbjöd ett paket med totallösningar. Det var vi ganska ensamma om jämfört med konkurrenterna. Antingen erbjöd man fiberkabel eller andra tillbehör. Men vi hade ett totallösningskoncept på Ericsson. Det var vår styrka. Och all tillverkning i Sverige, mer eller mindre. Det var också en styrka för i många länder i Mellanöstern föredrar man att handla från Europa eller kanske USA då. Det är också en fördel framför asiatiska leverantörer. Och om man jobbat då ett tag i Mellanöstern och träffar folk och man får lyckade affärer och kunderna släpper huvudvärk, då får man ett namn. Och det är namnet man säljer på sedan. Så jag är ju Mr. Aronsson i många kretsar. Sen om jag säljer åt Ericsson eller någon annan, det har nog kanske mindre betydelse. Men den kombinationen var ju lyckad. Jag erbjuder total entreprenad. Jag kan ge kunden råd. Och jag kommer att återkomma hela tiden. Vi håller en leveransprecision. Vi har bra garantier. Och kunderna slipper all huvudvärk. Det är vår säljstyrka i Mellanöstern. Och jag har ingen egen säljutbildning. Däremot förstår jag det att man måste sälja för mer än vad det kostar. Och det är den mellanskillnaden som gör att affärerna går bra. Och med en bra renommé i Mellanöstern och bra produkter så kan man hålla hyfsat höga marginaler. Så det alltid har gått bra där. Och det är ytterligare en fördel med att göra affärer i Mellanöstern. Man får ju alltid betalt. Det förekommer ju inga kundförluster. Så under de 25 år jag arbetat som säljare så har jag nog noll i kundförlust. Och då har jag sålt produkter från Sverige för cirka 3 miljarder kronor. Och 0 kronor i kundförlust. Sen har det varit någon reklamation då och då, men det löser vi med att direkt så kunden släpper huvudvärk. Då får man nya affärer. Jag vill inte nämna varje land vid namn här, men jag har ju varit i samtliga länder i Mellanöstern förutom Jemen och Afghanistan. Övriga länder har jag varit och gjort affärer i. Under mina år som säljare har jag gjort affärer i 34 länder. Och nu förstår ni att så många länder har vi inte i Mellanöstern, men jag har även åkt i Afrika. Allt ifrån Egypten, Etiopien, Kenya, Sydafrika, Nigeria, Marokko, Libyen. Så det har också blivit affärer. Men det är skillnad på att göra affärer i Afrika än i Mellanöstern. Jag vill fokusera här nu på Mellanöstern. Det är alltid en trygghet, det är ett lugnt läge. Hemma tror man att det är instabilt och oroligt, men när man är på plats så känner man väldigt trygghet. Man har respekt för äldre människor. Man kan röra sig överallt, det händer ingenting. Och det är fullständigt tryggt, tycker jag, som har varit där mycket. Sen är det mycket man möter kunden. Och hur kundmöte går till, det kan jag ta lite mer om senare här. Det är inte som man åker på kundbesök i Sverige precis, utan det är mycket mer flexibelt och föränderligt. Jag måste berätta om min nästa stora affär. Det var ett annat arabland. Kunde väl ha en total entreprenad i fibernät byggt till polisen och försvaret. Jag satt och ritade på nätet, åkte runt i landet, fick hjälp av en lokal officerare. Vi kör runt under några veckor och gjorde ett förslag på fibernät. Jag ritade ihop kostnader och pris, tog in kostnader från underleverantörer, grävfirmor i landet och kostnader från produkterna. Och jag fick väldigt fria händer av Ericsson Kabel som var min arbetsgivare då. Så jag kom fram till ett totalpris på nästan 500 miljoner kronor. Och jag fick mandat att skriva kontrakt. Och det var i året 2006. Vi skrev kontraktet i Paris, jag och ÖBs rådgivare. Och det var nästan nästan 500 miljoner kronor. En total entreprenad. Så vi byggde klart sedan under 2 års tid. Det var klart 2008. Det var också en lyckad affär i Mellanöstern. Det gav ytterligare ringar på vattnet att man gjorde bra lösningar och servade kunden. Sen efter det stod många kunder på kö. Så jag åkte ständigt runt där och pratade nya affärer. Och erbjöd tjänster och support. Det minner bara att man fick nya affärer. Inte exakt i tid, men det kom ju alltid efterhand. Och jag får alltid besked på vad som är på gång då. Och sen är det en fördel när oljepriset är dyrt. Då kan man sälja mer därför man bättre betalt och länderna har mer pengar att röra sig med. För oss hemma i Sverige kan det vara en nackdel med höga oljepriser. Men som säljare i Mellanöstern kan det vara en fördel när oljan går upp i pris.
the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. Just can't wait to get on.
För började lite grann med kontraktet jag skrev på 500 miljoner kronor. Då var det så att jag var kallad till Paris för kontraktsförhandlingar om detta kontraktet. Jag flög till Paris en måndag förmiddag och jag visste att kunden och en kunddelegation var i Paris också samtidigt. Och de sa till mig att du får besked när vi ska börja med förhandlingarna. Jag satt på hotellrummet måndag, tisdag, onsdag, torsdag och hörde ingenting. Jag får bara någon artighetsfras där att allting är väl och vi är i Paris. Sen hörde jag inget mera. Sen på fredag när jag tänkte åka hem till Sverige igen, då fick jag besked vid lunchtid. Vi har möte ikväll klockan 8 på det hotellet på Champs-Élysées för att slutförhandling om affären. Och då hade jag redan bokat hemresan. Det var bara att boka om hemresan och säga att jag stannar kvar till lördag eller söndag. Och det är inte uppskattat hemma. Jag kommer hem någon dag sig för sent. Men då hade jag kundfokus. Klockan 8 på kvällen träffar jag kunddelegationen på hotellet och han frågar först kunden som bestämmer, vad har du prislistan i kontraktet? Då bläddrar jag fram den, då tittar han på prislistan. Nej, men här står ju bara 45 miljoner dollar. Vi har ju 49 miljoner dollar i vår budget. Kan du justera det här? Ja, säger jag med glimten i ögat, kan vi höja priserna? Nej, nej, det var inte så jag menade. Kan du lägga till lite mer arbeten så jag får upp priset i kontraktet? Så det matchar min budget. Och då tänkte jag, okej, okay, jag lägger till detta och detta. Det hamnar på en 49 miljoner dollar. Ja, säger han kunden. Om du är klart det ikväll och kommer upp i kontraktet på mitt rum så får du det påskrivet. Och tackar för mötet, det var helt överraskande. Kontraktet det omfattade ungefär 2 pärmar med ungefär 100 sidor. Men det var bara prislistan jag var tvungen att göra om. Så snabbt så justade jag fram med laptopen, justerade prislistan, la till de här kostnadsförslagen med lite extra produkter, skrev ut det på hotellet, 2 stycken sidor på prislistan, tog in det i kuvert och lade in det i pärmarna, åkte ut kundens hotell upp och ringde receptionen till hans rum. Han säger att vänta receptionen så kommer jag ner. Efter en halvtimme kom han ner och med ytterligare en deltagare från landet där, så frågade han bara vad ska jag skriva under i kontraktet. Så framsidan han bara skrev under direkt. Och jag skrev under också. Och tackar så mycket. Så jag får behålla en perm själv och du kan ta med en perm hem. Och på den vägen var det. Då har man ett kontrakt med 500 miljoner i en perm. Med sig tillbaka hem. Och den hemresan var ju spännande och kul. Och man ringde hem till chefen i Hudiksvall. som heter Jan i fabriken. Jag sa, nu har kontraktet klart på 500 miljoner. Jag sa, grattis, du kan komma upp en sväng till Hudiksvall för att titta på kontraktet. Och så på den vägen blev det. Och det var lyckat. Och det blev färdigbyggt i tid och med en nöjd kund. Ett annat exempel på en förhandling kan vara så att i Mellanöstern arbetar man ju söndag till och med torsdag. Det är alltid stängt på fredag och lördag. Men ofta ringer kunderna till mig på lördag eller på söndag morgon. Ringer man ofta och vi träffas och pratar då. Då får man samtal på söndag morgon. Jan, kan du komma in till kommanden imorgon? De tror inte att jag sitter i Sverige. 6 timmars flygresa bort. Men säger, kan du komma in imorgon? Nej, säger jag. Kom in på tisdag, gör jag. Kan träffa kommanden. Och det är bara att köpa en flygbiljett då på måndag morgon. Och sen flyger man ner till landet och går upp till försvarsministeriet på tisdag morgon. Sitter och väntar en halvtimme, timme kanske. Nu kommer någon sekreterare och säger att vem väntar du på? Och säger, jag väntar på kommanden. Nej, men han åkte till Saudiarabien. Han kom tillbaka på lördag. Ja, så får man säga då, men jag har ju åkt ända hit nu. Ja, men det hjälper ju inte, för han är fortfarande i Saudiarabien. Det är bara att tacka och åka hem igen. Och det är just att det kommer ständigt ny tid. Man kan bestämma tid för möten, men det blir ofta förändringar. Eller man kommer till försvarsministeriet, kommer upp till konferensrum, då sitter det 8 man i rummet redan. Så man pratar, man dricker kaffe och tänker man, ska vi inte prata om mitt kontrakt nu då? Men man förhandlar liksom vardagsliv, andra frågor. Folk kommer, telefonen ringer. Kanske efter några timmar säger någon, men Aronsson, vad har du för leveranstid på det här? Då säger man, ja, 8 veckor. Och sen är det en allmän diskussion igen. Sen är det helt plötsligt, vad är garantitiden? Ja, det är kanske 5 år. Ja, det är mycket bra, säger de då. Och så säger de att vi kan fortsätta mötet imorgon. Då kan man ha varit hos kunden i 2 till 3 timmar. Men mycket kaffe får man ju. Och sen är det bara att åka hem till hotellrummet och vänta på nästa möte. Och däremellan ibland så får man en middag på kvällen, eller får bjuda på middag på kvällen. Det förekommer ju ganska ofta också. Nästa dag tillbaka till kunden och så har några små detaljer. Man måste justera in i pris eller någonting, eller i offerten, leveranstid eller något. Och så säger man det att ja, nu är vi nöjda i alla fall. Så tar man varandra i hand och då vet man det att nu blir det alltid affär. När vi har tagit varandra i hand, då vet jag att det blir affär. Men det kan dröja 1 vecka, 1 månad eller 3 månader innan man får själva ordern att leverera eller starta projektet. Och då har man lärt sig under alla år att imorgon, det är inte imorgon dag utan det är i framtiden. Jag glömmer aldrig, jag hörde första gången Bokra Inshallah, som betyder imorgon om Gud vill. Och det betyder som sagt var, du får affären i framtiden. Och har man sagt den frasen, då får man alltid affären. Det är också en trygghet att veta. Andra möten kan vara så att kunde fråga där, har du någon fabrik i Rom? Nej, vi har ju fabriken i Hudiksvall. Ja, men Aronsson, jag vill inte åka till Hudiksvall. Kan vi inte ta möte i Stockholm då? Gör fabriksbesök i Stockholm. Jo, vi kan väl lösa det på något sätt. Och då får man göra så att man får ta med sig lite pärmar och papper och lite dokumentation. Så har man ett möte i Stockholm där man pratar om fabriken. Och då får man ett fabriksgodkännande före leveransen. Och kunden är nöjd och kunden får åka hem igen. Och det viktiga är att vid alla de här resorna kunderna har gjort, så har kunderna alltid stått för biljetterna själva. För jag har sagt det att vi är ju inget travel company, utan vi är ju ett telekom company. Och det har man förstått efter flera års. Försöka få biljetter betalda av mig, det har jag aldrig gjort någon gång. Utan det har alltid varit att kunden betalar flygbiljetterna till Sverige. Sedan tar jag väl hand om kunden här, det är en annan sak. Man ordnar med hotell och middagar och sådant. Men det är alltid efter kontraktskrivning då. We'll be right back. Ja, detta med måltiden är en viktig del i alla förhandlingar och alla kundmöten. Och jag tror att det är extra viktigt i många andra kulturer än hos oss här hemma i Sverige. Och en måltid, det kan ju vara från kaffe och något enkelt tilltugg eller en omfattande middag. Och det är ju så vid alla kundbesök. Man får ju alltid kaffe. Först är det arabisk kaffe som välkomstkaffe och sen får man då vanligt kaffe americana eller amerikansk kaffe som vi kallar det. Och kanske någon gång espresso. Det får man alltid, det får man räkna med ett par koppar varje förmiddag. När det är måltid på kvällen, det förekommer även några lunchmåltider. Ofta slutar ju kunderna i samband med lunch och har någon bönestund och sen är de lediga på eftermiddagen och sen börjar tjänstgöringen på kvällen igen. Och då är det middag eller måltid på kvällen som gäller. Och måltiderna i Mellanöstern, det är ju aldrig någon pizza som Lars Holm sjunger om här, utan det är ofta arabmat med kyckling, nötkött eller lamm då, som är ingredienserna, och mycket fisk också är klart. Det förekommer ingen fläsk i hela Mellanöstern, det är helt portat. Det hela den muslimska världen äter man aldrig fläsk, det förekommer inte. Och inte heller alkohol i hela Mellanöstern, ja, förutom Libanon då, det är klart. Men i övriga länder så är det ju helt torrlagt. Det är ofta någon juice, grön te som dryck och sen maten då. Äter du en arabisk måltid, sitter man på golvet och äter och det serveras alltihopa i en enda stor hög. Många lägställen och det är ris och det kan vara stekt får och lite fisk. Då sitter man runt i cirkel runt det här måltiden och äter med händerna. Man kramar lite ris, tar lite lamm i handen och stoppar det i munnen. Och under tiden man äter så pratar man också om affärer. Så det är ofta en förhandling och ätande samtidigt. Och mitt i måltiden kan man börja röka en cigarett. Det gör man ju där, man tar en cigarett mellan varven och sen äter man vidare. Det är den riktiga arabiska måltiden. Lite mer arabisk-libanesiskt. Det äter man många rätter som serveras i skålar på bordet. Det kan vara upp till så mycket som till 20-30 rätter. En riktig arabisk mässa då. Och det är mycket grönsaker. Och grönsakerna och det som vi kallar förrätt, det blir nästan huvudrätt där nere. Och sen blir det alltid en varmrätt. Och i många lägen är det ju lamm eller fisk som gäller då. Kokt eller grillat. Någon gång har jag varit i Fårgärna, men det tillhör ovanligheterna. Det har ju förekommit i Syrien och i Libanon. Annars är det sedvanligt lammkött som gäller. Och sen har söt efterrätt på det. Och sen kaffe efter det. Och sen efter det röker man pipa då. Det är en vanlig ceremoni. Och ofta börjar måltiden ganska sent på kvällen. Man kan börja äta mellan 9 och 10. Och så äter man kanske under 2 timmar. Sen när maten är färdig, då säger man tack och lämnar direkt. Man sitter inte kvar och efterprat, utan det är måltiden man förhandlar under. Ifrån det att man kommer, man äter och dricker kaffe och röker pipa. Och sen går man ganska strikt. Förutom att jag har en kund i ett land, han gillar italiensk mat. Och jag besöker han på förmiddagen, då säger han alltid: om Mr. Aronsson, vi äter middag ikväll. Ja, självklart, säger jag då, vi äter middag. Då kan vi ses klockan 8, säger jag. Nej, nej, blir kundens svar. Jag hämtar dig klockan 10 eller 10:30, så åker vi äter italiensk mat. Och tänker själva, man börjar med italiensk middag klockan 11 på kvällen. Och det är alltid 5 rätter. Så man börjar äta vid 11 och håller på kanske till 12:45 ungefär. Då är man ganska mätt och tung i kroppen. Och då är jag bara tillbaka till hotellet och lägger sig sova igen. Och det är en fördel att man inte dricker någon alkohol då, utan det är ju bara vatten till maten. Och vid sena måltider. Sen är ju skillnad då under ramadanperioden. Då äter man ju mat alls. Då har man ju fastan under en månad ifrån solens uppgång till solens nedgång. Varken äter man eller dricker man. Och många restauranger och matställen är stängda. Det finns dock först västerlänningar, matställen, lite halvt dolda som är öppna för lunch och sådär. Och många femstjärna hotell serverar ju mat, trots att det är ramadan. Men det är mer strikt i vissa länder. Man äter och dricker ingenting under solens, mellan solens uppgång och solens nedgång. Sen kan man äta igen på natten. Och kan man äta desto mer kanske. Och det är ju svårare med ramadan under sommartiden, för det är långa dagar. Det är lättare på vintern när dagarna är kortare då. Sen när ramadan är slut efter en månad, då har man firat med id. Och då firar man under en vecka. Då man verkligen äter och äter i kapp. Och det äter ju massvis. Men som sagt var, man äter ju aldrig fläsk.
Yeah.
Dancing Queen med ABBA. Och den låten har jag egentligen tillägnat min hustru Karin, som har varit ett bra support och skött marktjänster hemma under alla dessa år. Med tanke på att jag var borta varje månad mellan 1 och 3 veckor i 25 års tid, så gäller ju att någon hemma tar hand om hus och våra döttrar Anna och Elin. Och det har Karin gjort med bravur under alla år. Det har ju blivit bättre och bättre med kommunikationen tekniskt sett, tack vare internet och utbyggnaden med bredband och det här. Idag är det lättare att ringa hem och skicka meddelanden fram och tillbaka. Det var ju väldigt svårt de första åren när man kanske hördes av en gång i veckan eller och knappt det ibland. Och med korta sms. Idag är det betydligt enklare, så nu är det lättare att kommunicera på avstånd. Det är fördelen med moderna tekniken. Och det är klart, mitt nätverk av vänner och bekanta har jag också fått lida ibland när man har varit borta och inte kunnat åka på möten eller kalas och så vidare. Man har missat en hel del i det livet. Men sen har man fått skapa ett nytt kontaktnät när man är borta då, så man får ett stort vännernät i de här länderna. Och jag har ju kamrater från Syrien, Libanon, Filippinerna, Saudiarabien, Kenya, som jag fortfarande har en tät kontakt med, som blir ett nya kontaktnät då. Och det är det som är kul, som jag alltid gillat, att jobba globalt och upptäcka att vi är olika, men samtidigt är vi lika ju, oavsett språk, kultur, bakgrund och var vi bor. Då har vi alltid en stor likhet, hur man förstår varandra och inte förstår varandra, och hur man möts i mötet och möts i vardagen och möts i affärer. Det är något man måste lära sig i den hårda skolan. Hur kan man prata med folk och för att få ett samförstånd? Det är väl både lätt och svårt ibland. Och återigen till det här med olika länder. Och jag funderar på ibland vad som gör att det är så som det är. Jag kan åka runt i hela Mellanöstern. Man känner sig respekt, tillförlit. Ingenting händer. Det är helt lugnt. Sen vissa länder, kanske i Afrika eller Europa, törs man knappt åka runt längre på vissa platser, på grund av att man känner oro för kriminalitet och så vidare. Men det förekommer inte i Mellanöstern, utan det är helt lugnt. Och jag tänker på att jag har varit i Iran, åkt runt upp i gränstrakterna mellan Turkmenistan och Afghanistan, såld fiberkabel till gasnät. Då flyger man till Teheran, flyger inrikesflyg och sen åker man bil upp under en halv dag. Där man ganska långt borta ifrån kontakt med västvärlden. Men vänlig folk där, och de har köpt fiberkabel av mig, vi har levererat och alla har varit nöjda. Sen har det varit embargo sedan 2007 är det väl, till när det gäller försäljning till Iran. Så det har inte varit några mer affärer där. Och det är väl både för- och nackdelar. Vi har embargo både till Sudan och till Iran. Vi har fått många förfrågningar men tackat nej varje gång. För att inte förlora affärer i USA. För det handlar mycket sen om storpolitik. Däremot när det gäller övriga länder så är det ofta lätt att göra affärer. Och vi har alltid betalt i Mellanöstern speciellt. Däremot är det skillnad mot affärer i Afrika. Där man alltid måste ha banksäkerhet med sig i affärerna. Ja, det är en fundering man alltid haft. Vad som gör att det är så olika mellan olika platser. Trots att vi är både lika och olika. Jag tänker på kultur, språk, hudfärg, traditioner. Det kan vara jätteolika. Men samtidigt när man möts är väldigt lika ändå. Hur man kan umgås och prata med varandra och göra affärer ihop. Och det funkar ju alltid. Det är ju något som måste kunna fungera även i vardagslivet. Med att träffas över gränserna utan att kriga. Som ofta måste vara en tragisk lösning på saker och ting. Så jag tror mycket mer på att vi möts och reser mera och träffas mera. Då får vi en chans att få ett behagligare liv i framtiden. Får bara nämna det att sen 2013 så bestämde Ericsson att lägga ner fabriken i Hudiksvall. Där man tillverkar fiberkabel. Och det blev uppköpt av Göteborgsföretag som heter Hexatronic. Ja, består av en liten skara entreprenörer. Jag köpte fabriken i Hudiksvall och drev den vidare. Och jag slutade själv på Ericsson och startade egen konsultfirma 2013. Och därefter blev jag kontrakterad av Hexatronic att arbeta åt dem. Och fortsatte att göra affärer åt Hexatronic då i Mellanöstern och i Afrika. Där måste jag också nämna att efter ett tag där fick vi en ny vd på Hexatronic. Och det var Henrik Lion Larsen från Falköping. Han var en suverän, han var en klippa på att ta personal och kunder. Och han ledde ju firman starkt framåt och växte otroligt under de 10 år han hade vd-positionen. Nu har tyvärr Henrik lämnat företaget och jag lämnar väl också nu då, när jag fyller 71 år i sommar. Då tycker jag att jag har gjort mitt. Men det har varit fantastiskt tid att få jobba och det är svenskt företag och ha fria händer att arbeta i Mellanöstern. Kan man nämna att inför fotbolls-VM då, som skulle vara 2022, så har vi levererat alla fiberkablar för all kommunikation i Qatar. Så all tv-sändningar därifrån har gått i våra kablar i ett nät. Och det nämnde jag för kunden i Qatar. Jag ska sluta nu. Nej, Aronsson, sa han. Du måste hålla på till framöver fotbolls-VM också. Du får inte sluta innan dess. Det var ju 2022. Då hade vi lite covid-epidemi och grejer och krångligheter däremellan. Vi fortsätter ju leverera till Qatar och de installerar näten själva. Och under hexatronikperioden så har vi inte gjort några totala entreprenader. Vi har bara varit en materialleverantör. Men ändå tagit ett ansvar för när det gäller support och utbildning till kunden. Och fältsupport när det krånglar vid installationerna. Skickar vi en ingenjör som löser det hos kunden på plats. Det har varit vår styrka. Och det innebär då att jag blev inbjuden till VM-finalen i Qatar. Så gick mellan Spanien och Argentina. Och bara det var en upplevelse att sitta där på läktaren och umgås i bakgrunden där med välkända katariska personer. Och det var en sån här höjdpunkt i livet att vara på plats när detta hände. Det är få förunnat. Nu försöker jag trappa mer och mer här och sluta helt och hållet nu då, sista juni här i tanken. Men fortfarande har kontakter med Qatar som fortfarande vill ha mina tjänster. Jag säger ju nu mer och mer att nu har jag en ersättare, Thomas, som reser istället. Har rest då nu i 4 år, tar över kund efter kund då. Och det är inte så lätt att ta över efter mig när man har jobbat i 20-25 år och man är ju känd. Det måste jag säga att det består intresse har varit att resa runt och se på nya platser. Och under mina resor här i Mellanöstern, arbetsresor, så har det varit mycket fritid. Det är klart mycket väntan på flygplatser och mycket väntan på hotellrum. Men däremellan också mycket tid till att se sig omkring då. Ofta har man haft hyrbil eller bil med chaufför eller på olika sätt resa runt i länderna. Då kan vi nämna då som Syrien som varit ganska aktuellt här. Det var ju tragiskt det som hände 2011, att det blev uppror i landet och motsättningen som startade i inbördeskriget. Innan dess var Syrien ett intressant och fint land att åka runt i. Jag har ju kört bil från Damaskus upp till Homs och Aleppo, ända upp till Raqqa i gränsen mot Irak och Iran där uppe. Sett Eufrat och Tigris, och det är runt på ungefär 100 mil. Den svängen har jag kört i 2 gånger. Vi har levererat i alla fall 1000 km fiberkabel till Syrien. Mycket är ju sönderslaget under kriget och saboterat. Det. Även om så får göra nya affärer. Jag tror att det blir franska leverantörer just nu. Det är lite osäkert för oss svenskar kanske. Det är ingen som vill åka till Syrien och göra affärer kanske i dagsläget. Jag har varit i Irak och gjort affärer. Uppe i Kurdistan. Fint land, vänlig folk. Stor vänlighet. Vi har varit i både Erbil och Sulemania. Vi levererar både kanalisation och fiberkablar. Och tacksamt är det att det är många kurder som har varit i Sverige och arbetat och kommit till hemlandet och litar på svensk kvalitet. Och vi kunde leverera mer till Kurdistan, men vissa perioder har vi haft leveransproblem i och med att vi är fullbokade i fabriken. Just nu är vi lite en svacka i produktionen, men det har varit väldigt fullt under 2018-2019. Och då fick vi tacka nej till affärer i Irak bland annat. Jag har gjort mycket affärer i Saudiarabien där det är stora avstånd. Och nu kommer det mycket mer på gång här i Saudi. De satsar mycket pengar på infrastruktur. Och med nya ledaren så kommer det bli en stor marknad helt klart i Saudi. Det gäller bara att vara där och vara på plats. Det handlar ju om det att få affärer. Måste man kontinuerligt besöka kunderna. Kanske varannan månad göra kundbesök. Kom in på en kopp kaffe. Bara komma förbi och titta till dem lite. Däremellan ett sms eller ett WhatsApp-meddelande. Fråga hur kunden är, allting är väl. En konstant kontakt. Och sen dyker det upp nya förfrågningar däremellan, hur som helst då. Och det är klart, jag gillar andra länder. Och jag har gjort affärer i 34 länder. Men jag har ju rest totalt nu i 98 länder. Efter mitt sista besök på Grönland här. Och det blir min hobby nu som pensionär att resa och besöka nya länder i världen. Det är klart, jag älskar min hembygd här. Falköping och Falbygden. Det är ju det jag håller varmt. Så tänkte jag passa med en låt här av Mando Diao om hembygden.
Och hans levnad blev sorgsen och tung. sorgsna och sålande svar han slår, men så svagt som det blå vore dröm. Det är kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravt.
Då måste man börja med att berätta hur det gick där, det jag började med, hur det gick med snöskoterhyrningen på Åresjöns is där. Och det var ju kommandant Jalama från Bahrain, alltså kan man säga motsvarande vår arméchef, som var här på fabriksbesök. Så vi åkte över helgen till Åre med hans fru och söner, och jag hyrde snöskotra åt familjen där, och då körde jag runt på Åresjöns is, och jag var där själv med min dotter Anna, och det var en trevlig weekend. Och det slutar med att Jalama, han blir så tänd på Åre så han vill köpa bostad i Åre. Så han har haft kontakt med mig flera gånger och tittat på bostad i Åre. Och sen får jag säga från att jag kan inte hjälpa honom utan han löser det själv. Och nu förutsätter jag att han har ett fint vinterboende i Åre. Så han åker hit på vårvintern kanske och njuter av svenska snön. Så det kan bli en fortsättning på hans tid i Sverige också. Så jag frågar många mig, när man åker till Mellanöstern, vilka länder kan du rekommendera? Vart är det bäst att åka? Och det är lite grann vilket syfte man har med resan. Ska du bara sola och bada kan man åka i princip var som helst. Kanske Dubai. Men vill man uppleva lite arabisk kultur, då vill jag föreslå egentligen då Jordanien och Oman. Så de två länder som jag tycker har mest av sin kultur, mycket sevärdheter och dessutom sol och bad. Vill man åka till ett modern litet land som är lite speciellt, så är det väl Qatar då, som man kan besöka. Men som sagt, Oman, Jordanien och kanske då Qatar som turist. Så åk gärna till Mellanöstern. Sen måste jag sluta med att säga stort tack här till Karin, Anna och Elin i min familj som har stöttat mig under alla år, plus övriga familjevänner som har gjort så att jag kunnat resa och arbeta i andra länder. Och tänkte jag sluta med en låt här med Traveling Wilburys. Tack för mig.
Well, it's all. Tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if the sea are wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay.
Somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love.
to be here, happy to feel that.
End of the line.
And it don't matter if you're by my side.